Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Podden, och den produceras i samarbete med BAM. I veckans avsnitt så träffar vi musikern och artisten Pernilla Andersson. Vi pratar med henne om att ha en diva i bakfickan. Hur hon ibland kunde önska att hennes pappa jobbade på Försäkringskassan och att en skilsmässa kan vara det enda valet.
När jag var 15 podden med mig, Pernilla Andersson.
Välkommen Pernilla.
Tack så mycket.
Med oss här i studion har vi även Johanna Wester och Diana Olofsson, och vi är båda redaktörer för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Vi har också Nathalie Mark här från BAM. Ja, varmt välkomna. Pernilla, hur var dagen?
Dagen var bra. Jag har varit väldigt jobbig idag. Jag sitter i en produktion som tar livet av mig. Det gör de alltid i början, men det har varit stökigt. Jag har varit jobbig idag. Så där som jag skämdes när jag var 15 år för att jag var, fast jag är för gammal nu, så nu skäms jag inte längre. Jag bara är medveten om det och bättrar mig.
Och hur är du då? Vad gör du?
Ja, men idag har jag varit väldigt ilsken. Alltså jag blir folkilsk för att jag är nästan färdig inne i huvudet med hela produktionen. Och sen så tar det sin lilla tid att göra det. Det tar tid att spela in alla instrumenten, det tar tid att lägga sången och sen... Tycker jag att det tar för lång tid, så att jag skäller på mig själv och alla runt omkring för att jag är redan klar. Det är jättedåligt att vara så, för det hjälper ju inte situationen. Men jag vet ju om det och jag ber om ursäkt, och jag tror att en av de delarna till att jag har blivit framgångsrik i det jag gör är att jag har liksom köpt det med mig själv på något sätt. Fast jag försöker bättra mig, för jag gillar inte den här att genom konsten får man vara hur vidrig som helst. Det tycker jag inte är bra. Men idag har jag inte varit så snäll, helt enkelt. Men jag ber om ursäkt i alla fall.
Men oss behöver du inte be om ursäkt.
Nej, men man måste be om ursäkt när man liksom säger typ så här: varför kan du inte spela bättre? Du spelar samma som du spelade för 10 år sedan. Det hjälper ju inte.
Sa du någon. Så idag?
Ja, jag har sagt så idag. Ja, skitjobbigt. Men jag har spelat med den här personen i 23 år, så att han bara...
Men är det en ny platta du spelar in just nu?
Nej, nu håller jag på att spela in en låt till en bok. En låt som Lisa Ekdahl har skrivit, som jag ville ha med i en bok där det är väldigt mycket män med. För att, jag vet inte, det här är en jättelång diskussion. Det är ju en del tjejer med också naturligtvis. Men frågan var om jag ville spela in en låt till en bok som handlar om musikindustrin, och då fick jag frågan om jag ville göra en låt eller låtar av bara män, och då hittade jag en låt med Lisa Ekdahl som jag inte riktigt hade lyssnat in mig på, och så ska man göra den till sin egen, och så blir man irriterad för att det tar för lång tid, för jag vill vara färdig. Så väldigt kort, så det är också en sorts produktion. Det blir en skiva också. Alla låtar som ska bli ens egna blir ju smärtsamma tills de är klara.
Låt ändå fint på något sätt. En process att göra någonting till sitt eget.
Ja, det är smärtsamt. Det är det ju alltid. Även att gå från 15 till vuxen är också smärtsamt. Alltså, jag tror inte man ska väja för smärta. Sen är jag är ingen sådär person som tycker att smärtan ska vara en del av... Att man ska liksom kokettera med smärta. Men jag tror inte man ska vara rädd för den. Eller folk är jätterädda för smärta idag.
Men det är ju läskigt med smärta.
Ja, men man dör inte av den. Faktiskt. Och det lär man sig. Man tror att man ska dö av dem. Det är väldigt många gånger jag tror att jag ska ha dött i mitt liv. Men man gör inte det. Och någonstans så tycker jag personligen att om man står mitt i smärtan, som att stå mitt i kläderna, så har jag märkt att den klingar av. Man kan inte ha smärta hur länge som helst. Det finns en topp. Lite som att föra barn. Om man nu har, det är lite samma. Att det, är liksom, det kan inte hålla i sig för evigt.
Men har du fått gå igenom en sån stark smärta?
Och jag har haft mycket smärta i mitt liv faktiskt. Från barnsben när man inser att man ser upp så mycket till sina föräldrar. De är idolerna tills man inser att de är liksom fullständigt knasiga. Och High Chaparral, sång och dans. Min pappa är en riktig sång- och dansman. Som har fantastiska sidor också. Men att inse någonstans, jag tror att jag var 9-10 och insåg så här, shit, de har inte riktigt koll på bitarna. Jag var väldigt lillgammal. Inse att de så här, de har inte koll. Jag måste själv ta mig dit. Jag märkte tidigt så här, de föräldrarna har koll. De vet saker, de får sina barn vissa vägar. Mina föräldrar var liksom otroligt upptagna av sig själva och sina egna låsningar. Vilket musiker kanske ganska ofta är, och särskilt på 70-talet. Så att där började en tidig smärta för mig när man inser att livet inte är rättvist, att vissa har det enklare. Och sen kom det en smärta till runt där vid 15 års åldern när vi pratade, där man liksom så gärna vill vara the shit, och så är man inte det. Man ser de som är det, de som blir Lucia och de som är med i fotbollslaget och alla killar. Alltså jag var kär i såna dynga killar också. Jag var alltid kär i så här.
Det var vi alla.
Ja, men så här fotbollskillar som liksom hade inte jättemycket utbyte rent tankemässigt med en själv. Och så la man det på sig själv, såklart. Att det är jag som tänker för mycket, eller det är jag som skriker för mycket, eller det är jag som gör. Det var väldigt tufft. Och sen flytta hemifrån tidigt, och så skulle jag göra ett karriärsval, att jag skulle bli ballerina, och så var jag inte riktigt bra på det, så då kom nästa smärta. Ja, men du vet det där, otroligt, flytta hemifrån tidigt liksom. Mycket smärta som jag kommit på senare i livet var smärta som jag inte insåg då, utan jag bara körde på. Jag är ganska liksom, jag tål ganska mycket liksom, för att jag inte fattat att det var smärta förrän jag blev äldre. Och viss smärta förstår man ju inte förrän man själv har fått barn. När jag ser min son växa upp så tänker jag, shit, jag var jättemycket ensam när jag var 13. Jag skulle aldrig åka ifrån min son när han var 13 år en helg. Men för mig, och då bodde jag ute på landet, så tyckte inte jag att det var så konstigt. Jag tyckte det var läskigt när det blev mörkt. Jag tänker igenom det nu, det var ju jätteläskigt, men man gjorde det liksom. Så kan jag bli, och nu kan jag bli väldigt arg för det när min son växer upp. Och så vill jag liksom prata med mina föräldrar om det. Men pappa är jättegrav Alzheimer, och så han har blivit som ett barn igen. Så det går inte att ta den diskussionen. Kanske lite skönt också, för jag vet inte hur det hade landat ändå.
Mm.
Svårt att ta en diskussion med en pappa som visar liksom genitalierna för när man kommer.
Oh, ja.
Vill du titta? Man bara, oh, ja eller nej.
Ja, helst inte.
Nej. Du kan inte bli pappa till mig nu på det sättet.
Nej, men det är så, nej, och han har liksom aldrig varit det på det viset jag skulle vilja. Men å andra sidan har fått så mycket musik och så mycket, alla grejer som jag har runt om mig i denna studion är tack vare min pappa. Att han hade noll koll på genusuppfostran.
Mm. Mm-hmm.
Han hade ingen aning om att, liksom, han hade väl den här 40-talist att tjejer har klänningar och så, men han lärde mig löda, han lärde mig studion, han lärde mig allt som killar läser när jag var liten utan att ens ha koll på det. Han var inte medveten om att han, nej, försökte uppfostra mig så, utan han bara var ganska liksom ointresserad överhuvudtaget av barn, tror jag. Han var väldigt intresserad av musik och så ganska hård, tänker jag också på nu. När jag öppningspratade på STIM, som är en så stor musikorganisation, om kvinnor i branschen.
Mm.
Så berättade jag för dem att min pappa ofta sa så här, att man måste ha stake ballong, man måste ha stake, och man får inte bli sådana jävla refrängsångerska. Alltså, ofta pratade han i ganska nedvärderande lag gentemot det kvinnliga könet. Fast jag tänkte inte på det förrän nu när jag är vuxen, att stake ballong, alltså, det hänvisar ju ganska tydligt till inte mitt kön.
Ja, kanske. Ja.
Men jag fattade vad han menar, och när han växte upp så satt alla refrängsångerskor, det var sådana som satt på pallar med peruker och liksom sjöng, och så fick man inte bli, och då måste man kunna det här som vi gör nu, inspelning och.
Mm. Men det är intressant, för då hade han samma förväntningar på dig som han skulle ha på en eventuellt ta på en kille på
något, ja, sätt. Verkligen.
Han använde verkligen samma liksom, ja, uttryck.
Samma uttryck, och han har alltid varit otroligt liksom, och jag hade den mentala styrkan att ta den konstiga. Min bror hade inte den styrkan att ta den uppfostran. Han tyckte det var jättekonstigt att så här är det, och kan man inte det så är man out. Alltså han är väldigt amerikansk. Så jag, men det är också det tror jag som har gjort att jag har klarat mig i musikindustrin i 20 år. Jag har aldrig egentligen sålt guld, jag har aldrig fått en Grammy, så har blivit nominerad och legat nära. Och kanske många skulle ha gett upp. Men jag hör ju honom också, han, ofta så här boxningsterm att man reser sig upp i sista ronden. Du kan ligga ner till 9,5, sen måste du fan resa dig igen. Ja visst, man liksom, jag gör det fortfarande. Men jag känner ju samtidigt att jag inte vill att min son, alltså tänk om jag skulle säga till min son som är pojke de sakerna som min pappa har sagt till mig. Då skulle han ju bli så här MMA-fighter. Så.
Ja,
alltså det, man får ju, och det har jag inte heller reflekterat på så mycket över. Jag har inte reflekterat över det förrän jag blev vuxen. Att det kanske är, och att det är en av mina svagheter att jag blir irriterad när folk lägger sig ner och lipar. För att jag inte uppfostrar så. Och jag tycker att folk får lägga sig ner och lipa. Jag gör det själv. Men jag är nog svårt för att liksom vara så där. Alltså jag bara, fan. Alltså jag, det är...
Tror du att du, liksom, du fick musiken via din pappa? Hade du valt det utan?
Jag vet, alltså båda mina föräldrar är musiker. Jag tänkte på det igår. Jag är ju marinerad och uppvuxen med studios och musik. För mig är det konstigare att ha föräldrar som gör något annat. Jag minns att jag önskade ett tag när jag var ung, eftersom pappa, även då, de går väl tillbaka, alltså, men han sprang alltid naken och tyckte det var härligt med nakenhet och liksom allt var 70-talet. Då önskade jag ofta att han skulle jobba på Försäkringskassan, att de skulle tona ner. Och han hade så här golf. Han såg ut som Vanheden hela min uppväxt i Hässleholm.
Man kan ju säga i Skåne.
Skitjobbigt. Så här. Man åker till Kvantum och han liksom utmärker sig. Och mamma då, som jag tyckte var skitpinsam. För hon, det var ju hela den här Dallas-perioden som vi 70-talister har vuxit upp med. Mamma var ju liksom jäkligt snygg. Knallrött hår, rött läppstift. Idag tycker jag det är skithäftigt att hon gjorde det. Hon bangade inte för någonting. Men jag tyckte så här, måste du bara lysa så där, måste du ha höga klackar på Besto, du vet. Man, barn vill bara liksom ha lugn och ro.
Just det, blev i gruppen liksom.
Ja, men det gick inte. Och det är ganska intressant för att där jag, eftersom jag har haft så kaotiskt runt om mig, så vill jag gärna, det är många som ibland säger din musik är ganska så tillrättalagd, och det är förmodligen för att jag är så jävla kaotisk. Så att det landar, musik för mig landar i liksom långa stycken av liksom lugn.
Hur då kaotisk menar du?
Ja, men det är kaotiskt att ha två föräldrar som totalt följer sina impulser. Det, jag följer mina impulser mellan 9 och 4. Alltså jag är väldigt noga med det med min son, att han ska inte drabbas av det här som jag har varit idag. Jag kände i morse när jag vaknade så här, fan vad jag är jobbig. Jag känner hela kroppen så här, jag retar upp mig. Och sen har man en överjordisk kärlek till sitt barn, så man klarar mycket mer med honom. Jag är glad att jag är separerad. Jag är glad att jag kan lägga allt på att han ska komma till dagis, ge honom frukost och vara pedagogisk, lämna honom. Och sen bara går jag som ett åskmoln till studion liksom. Och sen så kör jag det här racet, men jag skulle aldrig göra det. Jag stänger av, för jag vill inte att han ska ha det. Jag vill inte att han ska gå på tå som jag har gjort. Liksom. Jag vill inte att han ska få vara sig själv och inte vara orolig för vad det är för stämning när man kommer hem. Är låten färdig? Sen är jag ju sån. Jag tror han kommer känna av när den här låten är klar, så kommer jag liksom så här, hoppa hem och leka lite extra och sådär. Men nu kan jag ju som frånskild också, och det är fantastiskt när man är gift med en annan musiker, att jag kan säga jag är i a state of chaos. Du får hämta idag. Gör makaroner, gör, så kommer jag liksom lite senare, eller så kommer jag inte hem alls. Och det är ju faktiskt, det var någon som sa till mig att för att vara en lyckad kvinna så att säga idag, man orkar ju inte allt. Vissa kvinnor orkar allt, men jag är för ego för det, så att jag lyckas vara bra i min karriär och sen lyckas jag vara en bra mamma. Skulle jag haft ett äktenskap också att hålla upp, så hade jag aldrig pallat det. Så det fick stryka på foten, för jag har inte tid med det. Och någonstans så fattar min exman, som också är musiker, han förstår det. Så vi hade väldigt bra, eller väldigt bra uppåt, men det är också en sorg att man inte kan hålla ihop. Men där kommer nästa smärta.
Ja, det måste vara
man väljer någonstans vad man kan leva med, vad man kan stå ut med. Och har man varit tillsammans så länge som vi var, i 12 år, så vet man att vissa saker kommer inte bli bättre. Och andra saker har blivit så mycket bättre genom att jag bara så här, jag klarar inte av att vara gift med dig. För att jag är så här och du är så där och du klarar inte. Så.
Mm, jag såg ju det.
Någon måste vara svinet och bara, det här går inte. Mm. Och man behöver inte vara svinet på det viset att man är elak. Men någon måste släppa på bomben. Mm. För att det är ganska länge det inte. Och när barn kommer in så blir allting väldigt tydligt. Och där kommer man in på jämställdhet. Jag var väldigt så där. Min pappa har aldrig kunnat hålla i pengar. Min mamma kan inte hålla i pengar. Min mamma flög till Gran Canaria med mig för 2 veckor sedan utan pass. Mm. Du vet, min pappas förhållande har alltid varit så här, Kent har inga pengar, jag får betala. Jag bara, men pappa är sång- och dansman, går inte in i ett förhållande då. Han är bra på alla sätt, men jag skulle inte lämna min plånbok till min farsa. Alltså det, han kan inte. Det är liksom, så någonstans blir jag väldigt tidigt klar över att man måste själv ta kommandot över sitt liv. Och det gjorde jag väldigt tidigt. Liksom. Det kan också vara en sorg. Fast numera tycker jag det är en styrka. För det gjorde att jag kunde i min sorg i att upplösa vårt äktenskap. Så kunde jag tycka så här, det här är rätt sak att göra.
Mm.
För att det här är bäst för vårt barn. Annars så skulle han få gå på tå.
Vem skulle det? Skulle...
Vår lilla son. Oh. Han hade fått göra det för att han hade känt, vem kommer hem från turné, vem ska... Alltså de här bråken går ju över när man, i alla fall för att vi är så pass vettiga. Och att min man fattar att jag, hade inte jag gått på så jäkla hårt under vårt äktenskap att jag ska jobba, jag är borta, jag gör det jag vill. Så hade inte jag haft råd att skilja mig. Bara en sån sak. Jag vet många kvinnor i min ålder som inte har råd att skilja sig. Herregud. Därför att de har varit hemma med 2 barn och tänkt att det, och det är skitpinsamt att säga så här, kan du ge mig lite av dina pensionsgrejer. Jag vet en tjej som har gjort det nu. Jag tycker det är så jäkla grymt. Hennes man fick en sån här stor grej, jättestor lön långt bort i ett annat land. Hon var tvungen att skita i sitt jobb i 2 år och åka med. Och då var hon så här, visst det gör jag gärna, men jag vill inte förlora på det ekonomiskt. För att om du skulle få, alla kan få ett uppjuk. Så han bara, nej men fine, så då sätts det över liksom. Wow. Det är väldigt få, skulle jag vilja påstå, som ens pratar om det idag.
Ja. Jag känner också en del kvinnor som har det arrangemanget med sina bättre intjänande män.
Svårt att ta upp den grejen. Och samtidigt så känner jag att när man kommer dit att man... Jag trodde ju aldrig, för att Dregen som jag var gift med tycker jag är ganska jämställd. Alltså han är jämställd så mycket man kan för att vara rockstjärna och ensambarn. Därför att alla vi som är, vi är så här, jag tycker att jag är viktigare. Jag tycker att min karriär är mycket viktigare än hans. Han tycker naturligtvis samma sak. Och ofta brukar kvinnorna så här när barnen kommer tycka att de är lite mindre viktiga.
Jag tycker att jag ska från lönen. Du tjänar ju lite mer, så då är jag hemma.
Ja, men vi är ju musiker. Vi tjänar, alltså jag har tjänat mer än honom. Jag har varit hemma mer än honom. Jag har strugglat mer än honom. Och sen skiljer mig, för jag orkar inte bråka om det. Jag har haft fler föräldradagar. Jag jobbade mer. Jag tjänade mer. Alltså det, för mig blev det så här, det här är inte liksom fair på något sätt.
Det blev någon strid om självförverkligandet på något sätt.
På något vis så blir det det, för jag tror att det också är ganska tufft. Jag viker mig aldrig alltså. Och jag vet inte, det är ganska tufft. Jag tror att det är tufft att vara ihop med mig. För att jag har vissa grejer som jag inte, på grund av min barndom. Jag vill inte tappa kontrollen över min egen försörjning. Jag vill inte sitta i en liten etta i Bagarmossen när det sitter någon annan i en tvåa innanför tullarna. Jag vill inte hamna där. Och känner jag minsta lilla att det blir tjafs om saker, då... Då blir jag.
Men du är ganska bra på att följa dina impulser. Liksom,
ja, jättebra på de impulserna. Det är jag. För, ja, jag är väldigt känslomässigt styrd just när det gäller de grejerna. För jag ser hur illa det går. Och jag har sett med mina egna föräldrars äktenskap hur mamma la allting på hyllan. Och att jag fått höra också i hela mitt liv att jag slutade ju sjunga när jag fick dig. Det har jag hört i hela mitt liv. Och ett tag så känner man så här, fan det var mitt fel. Tills man kommer till Stockholm och träffar andra musiker. Men din morsa, hon slutade innan. Liksom. Det var inte jätte... Jag vill inte att min son ska känna... Jag vill att han ska vara stolt över mig. Att han ska känna när han blir vuxen att min morsa, Hon är kanske lite jobbig ibland, men hon har kört på, hon har turnerat, hon har gjort sina plattor, hon har sin egen studio. Och jag vabbar mest också.
Mm.
Och det är liksom, jag kan inte vara borta 3 veckor. Jag kan fysiskt inte vara borta 3 veckor. Min förman kan vara borta 3 veckor. Men jag kan inte det, och jag vet inte vad det beror på. Jag menar inte att han älskar vår son mindre, det gör han inte. Han avgudar honom, men jag kan inte vara borta 3 veckor.
Från honom?
Nej, från mitt barn, det går inte. Och jag tycker inte att jag är svagare eller... Jag bara ser till att dra in mina pengar på kortare stunder liksom. Mm. För att det är viktigt. Jag är ganska noga med det. men det är ju smärta när man inser att fan, jag klarar inte av de 3 grejerna. Jag ville vara den perfekta frun, den perfekta mamman, den perfekta musikern. Men jag är ganska stolt över att jag liksom spolade det som var minst viktigt, det vill säga äktenskapet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så har Nathalie Mark från Bern här en fråga.
Men jag tänker att du har pratat mycket här om hur du har liksom gjort i ditt liv för att kunna prioritera dig själv också. Mm. Eftersom det är vanligt att man som kvinna kanske ger avkall på sig själv på olika sätt. Men har du något tips till kvinnor idag som kanske lever i relationer? Liksom, hur man ska göra för att liksom inte göra avkall på sig själv och sina val i livet?
Ja, man får inte vara så gnällig. Alltså man får inte bli så här... Fan, jag borde ha... Alltså, gör det bara. Funkar det inte så funkar det inte. Det är liksom... Att vara i ett förhållande med någon som får en att liksom inte orka satsa på sig själv. Det är fel. Det är fel. Och man kanske inte känner det. Det tog mig jättelång tid. Och att också inse att det var mig. Alltså, man måste själv ta ansvar för sig själv. Man kan inte bara, ah, men sen gjorde du så, då gjorde jag. För du gjorde ju inte det, och då tyckte jag att... Till slut man kommer in där, varför klipper jag naglarna på Sixten? Varför klipper inte? Till slut så har han så här långa naglar. Jag bara, I don't give a rat's ass. Klipp naglarna själv. För de flesta, till slut får man så här, bara klipper naglarna och sen bara är man sur. Alltså det duger inte. Man måste stå på sig, och man behöver inte vara dum i huvudet för det. Man behöver inte vara, men jag blir ofta irriterad på kvinnor som bara gnäller om att de inte ta sig ur det. För att det finns bara ett sätt att göra. Antingen tar man sig ur det eller så gör man det inte. Där är det ganska smal linje. Liksom. Det går inte att gnälla bort sig från ett förhållande, för att då blir man bara förgiftad själv på något sätt. Och det tycker jag att och en annan kvinnlig artist som sa till mig att bara för att vi är kvinnor och jobbar i samma bransch så behöver inte det betyda att vi håller med varandra om allt och att vi måste vara bästisar. Alla kvinnor måste inte vara bästisar. Vi måste kunna säga till varandra så här att fan, det där, det duger inte. Om du har varit hemma 3 barn och du bara gnäller, så gå därifrån. Ja, men nu är det för sent. Ja, men då skulle du ha... Alltså, det är en kvinnofälla, men vi skapar den. Vi bor i Sverige. Vi behöver inte skapa kvinnofällan för oss själva. Ibland tror jag att vi gör det för att vi är så jävla lata också på något sätt. Eller jag vet inte. Det är bekvämt, ja. Och man kan aldrig bli bekväm, för att rätt som det är så har man så här bekvämat ner sig i någon soffa och så bara, vänta nu, vad var det jag skulle... Jag brann ju en gång. Vad var det jag brann för? Det är konstigt.
Men jag tänker, en klassisk kvinnofälla är just det här att man tar på sig ansvar kanske för sitt barn eller för så här hemmet, utöver
sin relation.
Liksom. Ja, men
eller
för den klassiska kvinnofällan är ju att vi vill vara duktiga tjejer.
Mm.
Det är kvinnofällan, att vi liksom ganska tidigt från dagis blir dämpare till någon. Vi lär oss tidigt att vara dämpare på dagis och sen att vara duktiga, att bevisa för oss själva. Alltså man ska ha en diva i bakfickan. Jag tror att det är skitbra. Dra fram den där divan och bakfickan och bara, jag orkar inte vara duktig. Jag har också det. Jag har haft jätteduktighetskomplex. Ska bli bäst på mickar. Ska mixa bäst. Jag har det. Fast jag vet om det. Så att jag måste själv släppa det. Och just det här med att vara duktig gör ju att man blir duktig i förhållandet. Du blir duktig på arbetsplatsen. Och det är jävligt irriterande med duktiga tjejer hela tiden. Vi behöver ha lite mer rockstar-tjejer omkring oss som bara, jag är inte så duktig idag. Jag har skällt ut en person idag här på mitt jobb och jag känner mig inte stolt över det och jag ber om ursäkt. Men jag kommer inte känna mig som en värdelös person när jag går hem. Jag tror att duktighetsgrejen, vi tar ansvar i förhållandet, nu är jag duktig här och han är inte mentalt kapabel. Hur många gånger har man sagt det när man har suttit och druckit vin? Mm. Han är inte mentalt kapabel, han kan inte prata om det här för att han är man och män är... Alltså det gör ju oss till idioter, därför att män är visst kapabla. Jag känner skitmånga män. Jag har jättemycket bra kompisar som är män som är fullt kapabla att prata om saker. De bara väljer att låta bli för att vi är så jävla duktiga. Och det också ska de också ha fan för. Liksom. För de ska ta ansvar att inte vara så.
Men kan man tänka, det infantiliserar ju män också. Eller att vi förminskar dem. Ja, precis. Ska man liksom... Man kan ska ta på sig att ställa krav på att ja, men absolut, du är ju en skitgrym man så då kan du faktiskt också klippa tånaglarna på ditt barn och diska tre gånger i veckan. Att man liksom får ta lite jävla namma.
Och sen tror jag, alltså som vi har det nu, jag är så lycklig över min livssituation nu därför att vi bor port i port. Vi bor precis porten bredvid varandra eftersom vi reser så oerhört mycket. Så är det jättelätt. Sixten är 4 och han bara, jag vill gå hem till pappa. Då kan jag Sigge vill komma till dig, så går för han har en blå tågbana just nu, kan det vara det som är mycket ballare. Då får man bara säga, okej, okay. Det kan göra ont i mamma hjärtat att man bara säger, okej, okay, idag är jag helt impopulär. Och han bara, pappa är mycket bättre än det. Okej, okay, men gå hem till pappa då, så får man bara säga, oh, men då är det så skönt att han kan göra. Jag är så glad att jag har min stora lägenhet som jag har fixat själv. Det är ingen jävel som lägger saker eller glömmer fälla ner ringen. Alltså jag bara njuter. Och sen så kan jag gå hem. Vi har inga problem med att umgås. Jag kan gå hem till Dregen som ikväll. Och orkar inte jag laga mat för då ska jag sitta här mer. Och det är jättetrevligt. Och sen vet jag att då får jag mat när jag kommer dit. Och så nattar jag min son och så sitter vi och kollar lite. Och så snackar vi om dagen. Och sen går jag hem och tar ett glas vin. Och så vet jag att han lämnar på dagis imorgon, jag hämtar. Alltså för mig... jag behöver inte tjafsa med honom längre om hur han har gjort och tagit sig för sent från replokalen och sprungit till dagis, för jag vet inte det längre. Jag behöver inte, jag bara, liksom, det är inte min grej. Jag tar inte ansvar för, då åkte du därifrån för sent och alltså jag blev också ganska jobbig fru eftersom jag har ett enormt kontrollbehov. Så det här tycker jag är ett fantastiskt upplägg och jag tror att fler människor kanske skulle må bra av att liksom ta vara på sin egen. Och jag tror vår son, han fattar inte att vi är skilda. För vi har alltid varit så här, mamma jobbar lite, pappa jobbar. Ibland äter vi middag tillsammans. Det är liksom inga problem för honom. Han går emellan, det är roliga leksaker överallt. Vi är snälla mot honom. Han har inga problem med det.
Men det är som att ert äktenskap har liksom fått ro eller fått en ny form efter att ni flyttade isär och liksom inte kunde ställa de kraven på varandra inom den här tvåsamhetsnormen. Nej. På något sätt.
Precis, och vi, alltså sen handlar det också om att ingen har vänstrat eller ingen har träffat någon annan, för det är såklart jättejobbigt säkert att ta in också. Det är bara att det fanns inte plats i äktenskapet för två karriärer och ingen ville liksom vika en tum. Och båda vill det bästa för Sixten. Och sen så kanske jag då har honom mycket mer eftersom den situationen som Dregen har gör att man måste vara borta längre period för att få det gå ihop ekonomiskt. Jag har inga problem med det. Jag skulle tycka det var skitjobbigt om man skulle så här varannan vecka skulle inte jag palla. Jag är ingen varannan vecka person. Det är liksom två dagar här, tre. Alltså han går med, alltså det är port i port. Han kommer aldrig uppleva varannan vecka. Han kommer uppleva att nu är mamma på turné 4 dagar. Eller 5. Max 6. Sen blir jag tokig. Och sen kommer jag hem igen. Och så jag tror att för oss har det funkat skitbra så. Men sen är det ju såklart en sorg. För min drömbild skulle vara att man hade ett äktenskap, en companionship, jag kan inte prata. Companionshipet är jag liksom lite sorgsen över att jag inte fick till. Jag är sorgsen över att det inte fanns mer utrymme. Men det fanns inte det. Och jag tror att mitt barn mår bättre av att vi inte håller på och tjafsar om det. För barn märker direkt. Jag känner ju bara på när jag säger saker till Sixten. Han bara, mamma, kolla när jag sätter på mig det här diademet. Folk kommer bara smälla av. Sånt. Och jag bara, gud, det är mina ord. Du vet, jag känner så här, han lyssnar på allt. Vi säger, han är 4 år. Han bara, jag bara, när jag har gjort den här låten, bara få till den här mixen. Men folk kommer smälla av.
Jag som du har sagt så där.
Ja, jag har sagt det hemma. Och så bara, när jag sätter på mig det här diademet, det här Elsa-diademet. Folk kommer smälla av. Jag känner bara att det är så mycket som man inte märker att man lägger sina barn. Så jag är skitglad att vi inte lägger ett sånt där. Du sa att du ska, för då blir jag. Jag var köttkärringen. Jag slipper alltid numera att säga, du drack, du blir för bakis, du får inte vara bak. Jag tycker det är jobbigt när du ligger i soffan och är bak. Jag är så glad att jag slipper det. Jag är skitglad för det.
Och också på något sätt erkänna att du kan inte förändra honom. Eller du kan inte.
Nej.
Man måste bara acceptera situationen som den är på något sätt.
Ja, och sen så är det också så att vår son får det bästa av oss. Mm. Också.
Ja, som det är nu.
Jag tänkte bara gå tillbaka lite till boken och till den här 15-åriga Pernilla. Du gör ju en väldigt så här målande och känslig beskrivning av dig själv som 15.
Men jag kan känna den. Jag vet exakt hur det kändes.
Berätta.
Nej, men det är så. Man har så mycket hormoner och så var jag kort och gluggen var jätte... Alltså jag fick inte ihop det. Och å andra sidan så känner jag så att om någon skulle säga till mig det jag har skrivit, att det kommer bli bättre, det är också så här, man vill inte höra det. Man vill inte höra att det blir bättre när man är 25. 25 är en evighet, man vill vara bättre då. Man vill vara som, ja, ni minns säkert namn, ni har säkert namn på dem, man bara så här, Malin, snygg Malin, vackra Angelica. Det fanns ju massor med kvinnor, eller flickor var det ju, som man ville vara som. Fast någonstans så hade jag ju ändå just det här som jag skriver i boken, att jag vet att jag kan piano, sa man ju då. Jag hade ju ändå någonting som jag kunde, så det var ju för väl det, men det var ju en erbarmlig tid, måste jag säga. Att inte få till det och vara kär hela tiden. Och jag tror också när man blir den personen, man är lite på och lite jobbig, så blir liksom, det blir ännu värre då på något sätt. Killar blir ju bara så här, fan vad hon håller på.
Var du på killar liksom?
Ja, men jag kunde vara så här, jag blev så trånande kär, så att jag kunde liksom så här sitta utanför där de kom ut och bara så här, alltså det är så, idag blir jag så pinsam när jag tänker på att jag skulle aldrig göra det nu.
Pernilla är en fantastisk min här.
Ja, man sitter liksom och försöker se ut som att man inte, att man är där av en anledning utanför en innebandy. Jag är helt osportintresserad, så sitter man utanför en jättekonstig innebandy sal helt fel tid, en lördag sitter man där själv och bara, men jag skulle ju vara här för att jag har sett en sten där som jag skulle vända på. Alltså det är ju helt, alltså det var säkert oerhört pinsamt. Jag var väldigt, väldigt, alltså all den passion som jag har nu i allting hade jag ju alldeles för mycket, och det spretade åt fel håll. Jag är oerhört pinsam. Och
å andra sidan så skrev du ju till handling. Jag satt ibland bara hemma och gjorde precis den där fantastiska minen du gjorde nyss. Men utan att överhuvudtaget ha en sportslig chans till kontakt.
Då hade du din värdighet kvar. Min värdighet var ju där.
Ja, men man fick ju inte hångla någonting.
Nej, men det får man ju inte i vilket fall. Det är bättre att ha värdighet och inte få hångla än att inte ha varken värdighet eller hångel i sikte.
Fast å andra sidan, jag var sån som inte ens jag var kär och vågade inte säga det överhuvudtaget. Och fick aldrig det där för att jag var så jäkla feg istället. Och ville att killen skulle
jag önskar att jag skulle vara. Oh. Att det inte bara spratt åt alla håll. Liksom. Och... Nej, men jag hade svårt att få ihop bitarna. Men jag tror att den utagerande grejen, som tur är, var allt som behövde komma ut i mina föräldrars skilsmässa. De gjorde ju världens sämsta skilsmässa. De skildes och delade på mig och min bror för att de skulle minsann ha lika mycket var. Och lampan stod de och drog och bordjäveln var liksom... Och det är också det som det satte såna spår i mig. att jag såg min bror sitta så här och liksom i baksätet på riktigt som i en film och bara, han ville ju inte åka ifrån mig. Vi var syskon. Vem fan delar så på, ja, ska jag ha den och annars så tar jag livet då. Alltså du vet, så kan man inte bete sig. Och det tror jag gjorde att jag blev ganska utåtagerande och att jag liksom hade, det var fritt blås ut liksom. Och jag dansade och vi skulle vara med och jag skulle sjunga och jag sjöng inte bra och det var liksom, jag bara, det var skitjobbigt. Och jag önskar att jag hade mig själv, att jag kunde liksom, att jag kunde vara som jag var idag och bara såhär, du, ta det lite lugnt, plocka upp, krama, ta det lugnt. Du behöver inte explodera hela tiden.
Men hur skulle du kunna få det på något sätt i den åldern, tror du?
Jag skulle haft en vuxen som inte var som mina föräldrar, som bara satsade på sig själva och liksom, det var mycket partaj och alkoholförtäring som gjorde, tror jag. Och min bror blev tvärtom väldigt introvert och har jättejobbigt med det, att han kunde liksom inte, jag tror att jag tog strid, jag var i slagsmål, alltså jag har varit i slagsmål över saker gällande min bror från ganska ung ålder, att jag har varit liksom som en kickersbrud och samtidigt så här jättefin, alltså det är bara, allting bara blandades ihop i en stor jävla fadäs till människa. Nej. Ja, men alltså det blev ju väldigt, jag kunde så här skrika och gapa och samtidigt så när jag ser mig själv tillbaka nu så var jag ändå, jag har hört att folk nu skriver till mig bara, jag tyckte du var jättekul då också, fast jag upplevde ju inte det. Jag kunde säga, jag bara, ja, det här är inte rätt och det här, och så kunde det vara liksom om lättmjölk eller, alltså jag hade ingen, så jag kunde inte rimligtvis få ihop någon rimlighet runt det. Jag bara höll på.
Men hade du behövt liksom någon att samtala med någon vuxen kring de här sakerna? Jag hade
behövt någon form av moderlig, där jag kommer från var det väldigt viktigt att vara liksom, man skulle lägga band på sina känslor och man skulle vara, ha Henry Lloyd-jackor och seglarskor och var väldigt så här. Jag hade nog de attributen på något sätt, om inte annat så lånade jag ihop kläder så jag kunde se ut så där. Och så var det fullständigt, jag har faktiskt en skådiskompis till mig som är ganska känd skådis idag, då var jag 17 år, han berättade, vi var ute och käkade middag, han spelar på Dramaten nu, så gick vi ut och käkade middag, så berättade han första gången han såg mig, jag såg dig på centralstationen i Göteborg, och jag bara, gud vilken search, så jag bara följde efter det, jag bara, oh no, stalker. Och så, men han bara följde efter och så tappade jag bort det i vimlet, och sen åkte jag till Balettakademin och så kom du in där och du var yngst i klassen och jag bara, där är hon, hon är så jävla snygg, och så här öppnade du munnen och var helt galen, jag fick liksom inte prata, hans, det var så tror jag, alltså att jag kunde bara säga vad som helst, och jag liksom tydligen varit på svartklubb med honom. Jag minns inte det här. Och bara varit så här, jag går på svart. Helt liksom. Han bara, kände att du var här. Så jag var som en loose can. Körde bil utan körkort. Lånade en bil. Ljög som fan för en kille som hade en krog. Jag har körkort. Jag ska köra och söka.
Oh,
körde bil som 16-åring. Ner så långa. Jag kunde kört på någon. Helt impuls. Och samtidigt när jag berättade det, jag har berättat de här grejerna, jag har varit gift med Dregen, han bara, shit, du är ju helt, han tycker att jag är helt galen. Jag tycker att han är jättekontrollerad ofta liksom. Så att nu när jag ser tillbaka så kan jag säga, fan, det var coolt liksom. Men då var det ju skitjobbigt att vara helt liksom jättekontrollerad. Och så det här självhatet jag alltid närde sådär. Det gör väl alla tjejer, i alla fall för det här att, ha, nej, nu är rumpan för bred och varför ser jag ut så här? Alltså, jag var ju jättesmal och jättefin. Och visst, alla har fina. Den här runda perioden när man är så här lite glansig och rund. som man ska vara. Den var ju oerhört jobbig liksom.
Ja, för du skriver här liksom att jag måste bli bättre, bättre på allt. Mm. Smalare, snyggare, snällare, tystare, gladare, allvarligare.
Och liksom det stod att, i mina dagböcker, jag hittade dem när jag skilde mig nu, så hittade jag mina dagböcker. Jag tyckte så otroligt synd. Jag tyckte så otroligt synd om mig själv när jag läser ungefär hur mycket. Idag har jag spelat jättedåligt piano. Det var jättedåligt. Nu ska jag spela 3 timmar. Jag ska inte äta förrän jag har spelat 3 timmar. Så det var så här, jag hade såna idéer. Eftersom jag nu inte var bra dans, jag kom ju ändå in på Balettakademin på första försöket. Men det var ändå så här, jag är inte tillräckligt bra dansare. Jag måste göra något annat. Alltså det var så otroligt amerikanskt hård mot mig själv. och verkligen körde med mig själv och jag är så jävla kär i honom, varför kan han inte bara, och då gick jag förbi och du vet jag var, och då tänkte jag så här, om jag sjunger bra, om jag gör så här, om jag är som henne, och det var alltid någon som jag ville vara lite som var liksom bättre, som alla tyckte hon var bäst på att sjunga, eller hon var bäst på, inte fan vet jag, det kunde vara, såg bäst ut i bikini, så ville jag vara den personen. Och ofta den personen som man var kär i, som han var ihop med. Varför blev han ihop med henne? Och så tyckte jag själv att men jag är ju mycket, har ju mycket mer och jag är mycket bättre. Mm. Och ändå så bara, nej, jag ska vara bättre. Det var hela tiden, ganska länge tills jag, ja, i alla fall upp i 20-25 års åldern. Första plattan var också ganska hård med mig själv. Liksom.
Jag känner igen mig i det också. Jag vet inte om ni, hur ni känner. Men just det här jämförandet hela tiden med andra. Ja, och hela tiden att förbättra sig själv på olika sätt.
Ja. Men det blev ju så mätbart för mig när jag blev signad också på EMI Music. Jag var ju, nu är folk ännu yngre, jag var väl 22 när jag kom dit. Och det var ju den gyllene eran av skivbolagsbranschen. Jag kommer in på ett skivkontor med min blommiga kjol och liksom hår. Då hade håret ändå så här, det bestod åt alla håll, men det började falla sig på något konstigt sätt lite bättre. Med åldern så hade det börjat liksom. Och så kom jag dit och jag kommer ihåg att när jag går in så bara säger jag så här, Lisa Ekdahl, Rebecca Törnqvist, alltså starka kvinnor, Eva Dahlgren, Anneli Redé, hela dem, alla hade så här skinnbrallor. Jag kommer ihåg en bild på Rickard Wolff också, bara fan, jag skulle vilja vara som Rickard Wolff. Alltså det är helt omöjligt, ja. Han är så här gay och man så, och över 40 och jag, det är it's not gonna happen liksom. Ja, men det var synd med självföraktet tycker jag. Jag tycker det är synd på allt självförakt, även som män har mot sig själva. De pratar inte om det lika mycket, men jag har ju turnerat med samma kille i 23 och jag vet ju att han också har det. De hanterar det mycket mer sportmannamässigt, tror jag. Bara.
Ja, jag känner också igen mig i det du pratar om. Både det här med självförakt, men också som du sa om killar som valde andra brudar, att jag är bättre.
Uh-huh.
Och att det finns ett enormt spann däremellan som är ganska kul.
Uh-huh.
Där man både kan tycka, herregud, jag är usel.
Uh-huh.
Men jävlar vad bra jag också är. Eller vilken lustfylld ambition jag har i mig.
Ja, precis, för man är ju ledsen för att man vet vilken potential man känner, som man är så här, man har ju hybris över att man vet sin egen potential, och så är man förkrossad över att man inte vet hur man ska få fram den. Jag lärde mig efter ett tag, när jag hade gjort min första skiva, så började jag fatta hur jag skulle göra för att jag skulle se typ som Brigitte Bardot. Jag bara, fan vad coolt, jag gillar Brigitte Bardot av någon anledning, så tyckte att det var jättekult att jag kunde få till den looken. Och att det också var då min mamma sa, fan vad du är snygg, men aldrig över plattorna eller någonting.
Mm.
Och hon tycker det här är skitlöjligt liksom.
Jaha.
Hålla på och producera. Och hon, jag ser, och nu i äldre dag har hon sagt till mig, fan du är en stor förebild för mig, du gör saker som jag aldrig kan förstå.
Mm.
Men när jag var yngre så resentade jag, att jag verkligen så här föraktade hennes jävla drinkar och höga klackar, och att hon alltid gnällde på att varför har du kängor på, alltså svårt med, alltså har jag högklackade skor ska det ofta vara någon form av, alltså jag klarar inte av stilettklackar, jag blir jätteprovocerad av det, för att jag inte fick den, tror jag, av min mamma. Hon tycker att jag var konstig, du tänker för mycket. När jag skulle föda barn så kom jag ihåg att jag ringde till mamma bara, för jag såg ner i lägenheten där hon gick och vaggade med mig. Jag födde min son på SÖS och hon födde mig på SÖS. Jag ser ner i deras lägenhet. Då var hon 34, yngre än vad jag är nu. Eller som jag var när jag fick Sixten. Så då frågade jag henne, hur tänkte du? Jag gick ju runt på nätterna och bara, tänk om jag blir värdelös mamma. Tänk om jag liksom blir helt självupptagen. Och det enda hon svarade, det var inte jag, det var pappa som skötte förlossningen. Man tänkte inte så på 70-talet, Pernilla. Och jag blev så jävla provocerad av det. För då är det återigen att jag försöker närma mig och det blir så här, du bara grubblar. Och jag grubblar jättemycket och jag vet att det är många omkring mig. Nu är jag väldigt stolt över min filosofiska läggning, men jag har skämts väldigt mycket för den och föraktat det här vackra, fina, pumpsiga, för att min mamma var också Ystad badflicka. Jag har skrivit en låt som heter det, Ystad badflicka 57. Hon är otroligt utseende. Hon går inte ut utan läppstift. Jag har verkligen revolterat mot det. Och sen när jag märkte att jag kunde använda det när jag var lite 25, 26, 27 och kunde de här grejerna, då slog jag på som fan. Runt 30, då började jag slå på av bara helvete. För att jag bara, nu är jag skitbra på studiegrejer. Nu ska jag gå omkring och se ut som Birgit Bardot. Och då träffar jag också Dregen. Det är ganska typiskt. Jag bara, ska gifta mig med en rockstjärna, se ut som Birgit Bardot och ska bara producera saker och vad jag skiter i. Varför? Och det har ju väldigt många skrivit om mig ibland också. Sen är det ju det här lockiga håret och det här bla bla bla. Jag bara, men lyssna. Jag liksom kommer ihåg en recension som Per Hägred skrev. Vi ha på, alltså jag gillar honom också nu. Men jag gjorde en av mina bästa skivor som jag fick Grammys-nominering för årets kompositör och årets...
Vilken var det?
Ashbury Apples heter den. Mm. Det är en engelsk skiva. Och han hade så bråttom när han lyssnade på det så att han refererade till... det var min första som jag mixade själv också och gjorde allting på. Till och med omslaget satt jag så och tog med mobilen. Och då fick han för sig att det var Nicke Andersson i Helicopters som ju är en väldigt creddig snubbe som hade producerat. Så hans, det är en väldigt rolig recension, han skriver att amerikana musiken är det svåraste att ge sig på och Dregens fiskarfru Pernilla har gjort det och drar det i land med den äran tack vare Nicke Anderssons finkänsliga produktion. Och det var ju så jävla öppet mål för mig där.
Ja.
Det var också en sån här Birgit Bardot och jag fick ju verkligen igen alla fiskar på honom för att han fick göra rättelse.
Mm.
Det var en finkänslig produktion. Tack vare Nicke Anderssons finkänsliga produktion så blev plattan bra.
Hur kunde han anta något sånt?
Ja, men han... Hur kunde han anta? Jag tror det är ganska... Varför skriver man aldrig Thomas Andersson vi är egensinnig och går sin egen väg? Det är Lalle som är egensinnig, liten och går som en elva sin egen väg. Hon är 1000 gånger tuffare än vilken jävla snubbe som helst. Som aldrig blir skriven. Tänk om man skulle skriva om Ulf Lundell. Man skulle tro att han gick i särskola. Här kommer Ulf Lundell. Så egensinnig han är. Han har skrivit låtarna alldeles själv. Titta, här kommer han. Då skulle han skulle bli förnärmad. Hela hans manlighet. Men vi förväntas. Lalle, den lilla elvan. Denna...
Detta mirakel som även kan producera.
Ja, men just det här egensinniga...
Exotiska.
Ja, men precis. Mm. Det skulle bli skitknalligt om man skrev det om Plura, till exempel.
Mm.
Och det, därför, vi är ju så jävla vana vid det, nästan alla kvinnliga producenter. Och jag har gjort det väldigt mycket till en grej, för jag tycker att det är min rättighet att se ut precis hur fan jag vill. Jag vill se ut som Birgit Bardot. Nu kan man kanske inte göra det i 45 års ålder snart, men jag förbehåller mig rätten att vara precis som jag vill. Och när jag kom på så sent hur man plockar ögon. Men det är också någonting jag är lite stolt över, att det kom ganska... Just det här med att vara late bloomer som ganska många i den här boken skriver om.
Mm.
Ja, precis. Exempelvis en annan musiker, Annika Norlin, skriver ju i den här antologin när jag, saker jag hade velat veta när jag var 15, om just att faktiskt leka ganska långt upp i tonåren,
ja,
och inte ha den radan på, att inte kunna vara tonåring på det sätt som förväntas av en som man hade velat.
Nej, så att säga. Ja, men det tror jag ligger ganska många musiker, alltså både manliga och kvinnliga musiker har väl varit de som har liksom, man blommar sent och liksom egentligen breakade inte jag förrän efter 35. Så alla saker, jag är ganska tacksam för att min, den här 15-åringen som blev en färgsprakande, svärddragande gapstare, att det inte fanns YouTube eller Instagram eller något, för jag hade varit körd. Alltså om jag hade kört bil utan, alltså det, idag kan man inte komma undan med de grejerna som jag gjorde på den tiden. Och jag både är stolt över mig själv men lider också oerhört med att jag pressar mig så jävla hårt och liksom... Varför?
Att du pressade dig eller att du fortfarande
gör
det?
Ja, att jag pressade mig. Nej, ja, att jag gjorde det så ung. Att man aldrig dög för sig själv. Och
det här hatet. Alltså det självföraktet är ju också att återkomma. Jag tänkte bara, liksom bara som fråga. Vi pratade om det, att 9 av 10 tjejer vill ändra sig efter att de har sett reklam. Och det här med att vara på sig själv. Det är liksom ett upprepande mantra också. Sådär. Mm. Det här självföraktet. Liksom, har du någon strategi för att komma ur det när du är i det?
Nej, det går inte då. Och jag tror inte att det finns ett sätt att säga till någon 15-åring att de inte ska vara på sig själva, för det ligger liksom i sakens natur. Däremot så kan man vara en uppfångande vuxen om man bara liksom sköter sina kort rätt. Om man har ett barn som är 15, vi kommer inte ha en 15-åring, någon av oss, som är så här, jag är så säker i mig själv. Alltså det händer inte, det ligger där. Jag hoppas bara att liksom att det finns en väg för dem att känna liksom att de kan vila lite grann på ens axel ibland. Att man har en axel över, ligg på den lite. Så du orkar liksom lägga mer energi på ditt självförakt så att det till slut vänder. För jag tror inte man kan ge barn god självkänsla, och det ska man såklart, eller en ska göra det. Men däremot så tror jag inte, jag är ganska pragmatiskt lagd också. Jag är ingen romantiker vad gäller hur saker och ting ska bli. Jag tror att alla jag tror att högstadiet är 15 år, så det är en pissig ålder. Även för den som blir Lucia, som märker sen att det inte var så jävla lätt att vara på topp hela tiden. Eller den där tjejen som sjöng bäst och så kommer alla till Akis och så sjunger alla lika bra. Och så liksom, jag tror också ett jättetips som jag känner att jag har klarat mig genom väldigt mycket kriser i alla åldrar är humorn. Alltså jag har en jävligt rolig humor. Det har jag alltid tyckt själv att jag har. Sen jag var liten. Där har jag ganska starkt självförtroende.
Dra ditt bästa skämt.
Nej, men jag känner att jag liksom i situationer, även när jag var med i tsunamin till exempel. Och då hade jag precis träffat Dregen och vi hade varit ihop i 3 månader. Och då är man den i det stadiet. Vi hade träffats på en jättestor turné där jag spelade med Thomas de Leva och var jättesnygg varje kväll för att det låg i sakens natur. Så att jag bara gled runt i någon sån här elvaklänning och byxdress och bara glittra med, och han var rock'n'roll kille och spelade skit. Det var som utsatt, det blir som en dröm. Och så blev vi tillsammans och bara woohoo! Och så ska vi åka på semester och så kommer det en tsunami andra dagen. Och vi känner ju inte varandra och liksom gör vårt bästa för att bara så här, vi är så kära, och så blir man sitt sämsta, man blir dödsrädd, man visar sina sämsta sidor, man spyr, man får posttraumatiska, alltså det var ju kanske det bästa som kunde hända oss två. Och också jättekonstigt att vi fick överleva när barn dog, och så jag har inte varit världens bästa, han har inte varit världens bästa, men vi står där och överlever när barn dras ut som kaka. Hela den filosofiska grejen är också skitjobbig att ta, alltså skuldkänslorna och. Och då kom humorn. Det var liksom den förlösande. Hur fan tar man sig igenom det här? Vi måste. Jag har aldrig skrattat så mycket som den perioden av rena. Man var liksom så här. Så jag tror att humor i alla lägen med sina, det måste ni känna igen också. Man har någon bästis som man bara säger, ja, själv var ju 13 finnar och fetast arsle i Europa. Och så bara man får skratta sig igenom, för det blir, man kommer inte så här, jag är fin som jag är. Jag tror, det är ju trevligt om det är så, men jag tror inte att någon tonåring, de kommer skratta åt sina föräldrar om vi säger, du ska vara, du är fin som du är. Mm. Och sen det. Behöver man ju inte som förälder bara säga konstiga saker om kläder, som, eller som min mamma, varför sminkar du inte det? Alltså, det finns ju vissa no-nos som man inte gör, tycker jag. Som vi förhoppningsvis har lärt oss mer än vad våra mammor, som i all välmening kanske, du ser inte alls tjock ut i de byxorna. Eller du vet, man, det är ju, där kan vi ju lära oss mycket, men jag tror ändå att humorn, har man humor så tar man sig igenom det värsta.
Jag har kunnat skratta åt allt även om det är helt jävla fel.
Ja, och då, men då måste man också ha en polare. Mm. Så polare och humor tror jag är sammanfattningen på att ta sig igenom 15 års rabaldret.
Precis, våga gå igenom smärta, vika inte undan.
Nej.
Och skratta åt eländet.
Ja, för det går ju över, och sen smärta är ju otroligt givande också. Du blir alltid en bättre person om du har känt smärta. Om du aldrig har känt smärta och allting bara är, då har du ingenting att jämföra med heller. I efterhand så blir ju smärta en ögonöppnare ofta.
Med de slutorden.
Smärta.
Ja, precis.
Tråkig.
Skratta åt istället.
Och så skratta åt hur ont det gör.
Tack så hemskt mycket, Pernilla Andersson, för att vi fick prata med dig om de här sakerna. Och tack till Nathalie Mark, Johanna Wester, och tack till mig själv, Björn Olofsson, som kom och pratade om det här. Den här podden görs i samarbete med BAM.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.